I en temaserie om den helige ande. Förra söndagen pratade alltså Sara Vatanen. Väldigt trevlig predikan. Därifrån befinner sig Petrus. Och så får Petrus se en syn. En duk sänkas ner med massa kräldjur. Och Gud säger, käka. Och Petrus säger, aldrig någonsin. Jag skulle aldrig någonsin äta det som är förbjudet för mig. Och det där sker tre gånger. Och Petrus fattar ingenting. Han kämpar verkligen i sitt sinne. Jag vet vad Gud säger i sitt ord, att du ska inte äta något kräldjur. Och här kommer ändå en syn som talar om för mig att jag ska käka kräldjur. Och i samma stund så kommer män skickade från Cornelius och hämtar honom. Och så kommer Petrus till Cornelius hus och börjar tala. Och under det att han talar så faller den helige ande över hedningarna. De som inte alls hade någon kännedom om det judiska arvet. Där faller den helige ande och hedna missionen börjar. Och vi är fortsättningen på den processen. Att den helige ande faller även på andra än judarna. Petrus fattade ingenting. Petrus gjorde motstånd. Han hade jättesvårt att greppa tilltalet. Aldrig någonsin ska jag äta något som heter orent. Men där fick Petrus sinne överbevisas av anden. Anden talade sanning. Petrus sinne gjorde motstånd. Men till slut förstod han och kom rätt. I kapitlet innan i Apostlagärningarna så händer också något spännande. Apropå det här med kämpande sinne och strid i sinnet. Ananias i Damaskus i Syrien sitter och ber. Och så kommer Gud till honom i hans ande och säger, gå till Raka gatan och hälsa på där, för där sitter Saulus från Tarsus. Gå och be för honom. Han har en syn sett att någon ska komma och be för honom. Så gå dit du, Ananias, och be för honom. Och han säger, nej, jag tror inte det. Jag vet varför han har kommit till Damaskus. Han har kommit för att fängsla kristna och spärra in kristna och medverka till att kristna avrättas. Dit går jag inte så gärna. Men Gud säger, jo, han är ett utvalt redskap för mig. Gå, Ananias. Och då vågar han gå. Och resten är historia. Hur Gud vann Paulus hjärta, öppnade hans ögon och gav honom nytt liv. Och sen fick Paulus, som nyomvänd, leda stora delar av den dåtid kända världen till tro på Kristus. Och var ett enormt redskap. Tänk vad en lydnadshandling kan betyda. Ananias lydnadshandling ledde till Paulus pånyttfödelse och tjänst. Och går ett kapitel ytterligare bakåt i Apostlagärningarna så är nästan det mest spännande exemplet. Det är nämligen så att Stefanus har blivit stenad. Församlingen flyr Jerusalem för att undkomma. Det står bland annat att Filippus åkte till Samarien och predikade. Och massa människor kommer till tro och de får sedermera ta emot den helige ande. Och så kommer de tillbaka till Jerusalem, trötta och slitna. Och jag kan tänka mig att Filippus som har varit med där i Samarien och kommit hem till Jerusalem. Han vaknar en morgon och tänker, jag undrar vad ska jag göra idag? Ska jag kanske dra till templet och kolla vad som händer där? Nej. Då säger den helige ande, du, nu klockan 12, stekhett ute. Be dig ut på vägen till Gaza. Den är folktom. Vad ska han ut och göra på en folktom gata? En folktom väg mitt på ljusa dagen, där det är hett. Men den helige ande insisterar, gå ut på vägen till Gaza, trots att det är varmt. Mycket riktigt, det är folktomt, finns inte en kotte där. Och så ser han en kärra komma åkande i fjärran. Och han står lite grann på avstånd och betraktar. Och så säger den helige ande, skynda dig fram till vagnen. Och han skyndar sig fram, och just när han kommer fram till vagnen så hör han hur den som sitter i vagnen just då läser från Jesaja 53 om den lidande tjänaren som offras för folkets synder. Och Filippus frågar, Fattar du vad du läser? Och han svarar, hur skulle jag kunna fatta det? Det finns ju ingen som kan förklara för mig. Får jag stiga upp? Frågar Filippus. Och så hoppar han upp i vagnen. Och där börjar en jättespännande process. Tack vare andens ledning av Filippus. Han sätter sig med en etiopisk minister som har varit på besök i Jerusalem. Och där får han föra ministern till insikt om att Jesus är den lidande tjänaren, sänd av Gud och alla människors försonare. Mannen kommer till tro, ger sitt liv till Jesus. Han inser, jag måste ge mitt liv till honom. Är han uppfyllelsen på de här löftena, då vill jag följa honom. Och där är vatten. Kan vi inte stanna? Och du döper mig. Självklart. Han blir döpt och så får han vidare till Etiopien. Och man tror att kanske är den misterns omvändelse begynnelsen till den koptiska kyrkan i Etiopien som alltjämt existerar. Tänk vad en lydnadshandling för den helige ande kan föra med sig. Jag tycker det är otroligt fascinerande. Jag undrar om vi fick den här balansen, om vi kunde höra mer av vad Gud sa. Tänk om Gud talade på samma sätt bland oss. Gissa om det skulle hända saker i Efeskyrkan i Jämtland. Gud, jag tänker att vi människor, vi är som instrument som Gud tycker om att spela på. Gud kan naturligtvis spela på vilka instrument som helst. Det spelar ingen roll om det är ett trasigt instrument. Nils Polander har en underbar dikt om det. Att Gud spelar på trasiga instrument. Men Gud vill att vi ska vara instrument. Och jag tror att Gud vill att vi ska vara välstämda instrument. Och för ett välstämt instrument är det lätt för Gud att spela på. Hur blir vi ett välstämt instrument? Jag tror att det handlar om att göra sig tillgänglig för Gud på en regelbunden basis. Att vara stilla inför honom. Att vara stilla inför hans ord. Att lyssna efter tilltalet. Kom ihåg att Gud håller inte tillbaka. Det är inga deciliter mått. Anden är uthälld över hela jorden. Om vi vågar inse det och ta tid och finna det tilltalet, finna den rösten. Att höra rösten och att sedan lyda rösten. Att våga lyda, det är en utmaning. Men att vara trogen i de små tilltalen och sen våga gå i de större tilltalen, då tror jag vi är ett välstämt instrument. Jag tror att som kristen ska man förutsätta att Gud talar i ens liv. Det kan låta störskt och högmodigt, men jag tror att man ska förutsätta att den helige ande talar i ditt liv. Varför hör vi inte bättre? Jag tror att det finns olika orsaker till att vi inte hör det tilltal som hela tiden pågår. En av orsakerna, tror jag, är att vi har just den här obalansen. Att vi låter sinnet dominera så starkt så vi har svårt att uppfatta de små signalerna. Och vi ber ofta, Herre, jag vill ha mer av den helige ande. Men jag tror att vi borde be, helige ande, ta mer av mig. Det är egentligen inte frågan om att få mer av den helige ande. Det är frågan om att den helige ande ska få mer av dig. Och jag tror att en orsak till att vi har svårt att ta emot, det är att vi har sett överdrifter som vi inte tilltalades av. Vi förknippar den helige ande med liksom en obalanserad och överspänd andlighet. Och så skyddar vi oss lite grann. Vi håller in hästen. Vi tar tag i tyglarna och håller in hästen för att det inte ska skena iväg någonstans dit vi inte vill. Hänger ni med? Jag har gjort många sådana erfarenheter och jag har gjort mig skyldig till sådana också. Som kanske har skrämt andra. Och det bromsar oss i vår öppenhet för att ta emot av den helige ande. Men vill du ha en balans i ditt liv så tror jag Gud manar dig att ta emot, göra plats så att den helige ande får större utrymme i ditt liv. Var inte lagom. Håll inte tillbaka. Gud längtar efter liv som är formade av anden. Så att du får balans mellan förnuft och ande. Tänk vad Gud skulle kunna göra. Om man fick tag i mitt hjärta mera. Om man fick tag i ditt hjärta. Längtar du efter en gudomlig balans? Känner du en frustration i ditt liv? Så vet att Gud respekterar och uppskattar den frustrationen. Låt den frustrationen dra dig närmare honom. Att lyssna på honom. Att söka honom. Att älska honom. Att nå fram till honom. Ge efter för ditt längtande hjärta, för ditt frustrerade hjärta, för ditt törstiga hjärta. Så vill Gud möta dig. Vi ber tillsammans. Herre, du känner oss bäst av alla. Det finns ingen som känner oss som du. Herre, vi skulle vilja ge allt i vårt liv till dig. Det vi tänker, det vi känner, det vi skapar med våra händer. Herre, vi önskar att du med din ande fick leda oss och tala till oss. Så att vi fick gå de gärningar och göra de gärningar du har tänkt för oss, Herre. Vi längtar efter att höra dig vägleda oss. Vi längtar efter att få förstå, Herre, hur du vill använda oss. Kom, helige ande, välsigna mina vänner och välsigna mig, Herre. Så att vi i våra liv får älska dig av allt vårt hjärta, av all vår själ och av all vår kraft. I Jesu namn. Amen. Ligger på nätet, lyssna gärna på den, det var väldigt bra. Jag heter alltså Torgny Smedby. Jag är medlem i den här församlingen. Det är jag väldigt glad för. Till vardags jobbar jag som läkare. Men att få predika, det tillhör det roligaste som finns. Det är fantastiskt kul att få vara här. Och idag är rubriken, om du lägger upp den, broder. Rubriken är, den helige ande är lagom bäst. Vi är ju ganska lagom centrerade i det här landet, att inte gå till några överdrifter. Gäller det också när det gäller den helige ande, kan man fråga sig. Vi börjar med att be. Helige fader, vi böjer oss ödmjukt inför dig. Vi ber att ditt ord ska vara vår lag. Vi ber att den helige ande ska vara vår lärare. Och vi ber att förhärligandet av ditt namn Jesus Kristus ska vara våra livs främsta angelägenhet. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vi ska börja prata om telegrafi. Den elektriska telegrafin har sin start någon gång på 1830-talet. Några årtionden tidigare hade man börjat experimentera med elektricitet. Och så kom man i England på 1830-talet fram till att man kunde skicka signaler i elektriska trådar. Man drog långa trådar mellan städer och så använde man morseteknik för att förmedla budskap. Helt nytt. Sekundsnabbt kunde du få ett budskap från ena delen av England till den andra. Och det dröjde inte särskilt länge förrän man hade lagt en isolerad kabel på Atlantens botten så man kunde skicka budskap från Europa till Amerika sekundsnabbt. Problemet var att du var tvungen att ta dig till telegrafstationen. Och det var tvunget att någon fanns i andra änden av telegrafstationen eller teletråden och kunde ta emot budskapet. Och sedermera har vi gått från telegrafi till trådtelefoni och nu har vi något som vi kallar för mobiltelefoni. Mobiltelefoni, att kunna tala på avstånd utan rumsliga begränsningar. Vad har detta med dagens predikan att göra, kan man fråga sig. I gamla förbundet, under det gamla testamentets tid, om du ville ha kontakt med Gud, vad gjorde du då? Vad kunde du få ett budskap ifrån Gud? Var lät sig Gud kontaktas någonstans? Du gick förmodligen antingen till profeten eller prästen. Den helige ande kunde också tala genom kungen och kunde naturligtvis undantagsvis tala genom enskilda människor. Men det var bara några få som bar den helige ande över sitt liv och sin tjänst. Och det var där du kunde höra Gud tala. Förutom i ordet. Men ville du ha ett specifikt ord, då fick du gå till profeten eller prästen. Om vi tar den andra bilden. Så står det: "It's a bit freaky with this wireless technology," säger fåglarna. De har inte greppat det här med trådlös kommunikation. Men det här är en bild av vår tillvaro, vårt liv. Vi lever nu med trådlös kommunikation på jorden och vi lever med trådlös kommunikation till himlen. Vi är inte längre begränsade till prästen och profeten om vi vill ha kontakt med Gud. Vi ska gå till Johannes kapitel 14, vers 16 och 26. Sara berörde de här verserna förra gången. Och Jesus säger: "Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er, sanningens ande. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt." Om vi tar en bild till så är det här ett konfunderande ord av Jesus. Det är bäst för er att jag sticker. Det är bäst för er att jag lämnar. Jag har haft svårt att förstå det tidigare. Vad kan vara bättre än att ha Jesus närvarande? Det är väl det bästa att han är närvarande. Men han säger, det finns något som är bättre än min närvaro. Om jag går bort, om jag inte går bort, så är det inte möjligt att skicka hjälparen den helige ande. Men om jag går bort, så ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han tala till världen. Och när han kommer, sanningens ande, ska han leda er in i hela sanningen. Det betyder, Jesus säger, att en smartare och bättre lösning än att jag går på jorden och förmedlar med min person fysiskt Guds röst här. En smartare lösning är att den helige ande landar på jorden och förmedlar det jag tidigare har förmedlat. Han presenterar det som en överlägsen lösning. Det är en bättre lösning. Och den lösningen lever vi i nu. Han ska alltså sända oss en annan hjälpare. Profeten Joel profeterade långt innan Jesus att det kommer en tid Och jag ska utgjuta min ande över allt kött, eller över hela mänskligheten. Över alla människor ska jag utgjuta, hälla ut betyder det ordet, att utgjuta. Jag ska hälla ut min ande över hela mänskligheten. Söner och döttrar ska profetera, gamla ska ha drömmar, unga ska se syner, tjänare och tjänarinnor, det vill säga enkla människor, ska jag utgjuta min ande över. Han talar om en tid då anden kommer vara uthälld över hela mänskligheten och finnas tillgänglig för hela mänskligheten. Och sen minns ni att i Apostlagärningarna 2, då pratar aposteln Petrus på pingstdagen till folket. Det är nämligen så att Joels profetian, den gick i uppfyllelse på pingstdagen omkring år 33 eller något sånt där. Förmodligen var det i maj 33 efter Kristus som det här hände. Då göts den helige ande ut över hela jorden konkret. Och då börjar folk tala i tungor och folk börjar profetera i Jerusalem. De pratar alla möjliga språk. Och de som var tillresande för att fira pingsten fattar ingenting. Petrus tar till orda och säger: nu går Joel-profetian i uppfyllelse. Nu är anden utgjuten över jorden. Mäktigt, va? Då och där gick Joels profetian i uppfyllelse. Nu finns anden tillgänglig för hela mänskligheten. Det som länge hade förbryllat profeterna i Gamla testamentet. Hur kan Gud göra så att vi i vårt hjärta vill göra hans gärningar som Jeremia profeterar? Hur kan det vara så att enkla människor profeterar och bär fram budskap och ser syner? Från och med maj år 33 lever vi i den verkligheten. Nu lever vi i den verkligheten, även om vi inte känner så. Vad betyder det här för oss? Det betyder rimligen att om den helige ande är uthälld över hela mänskligheten, då finns det inte mycket begränsningar. Kommer ni ihåg vilket som är det främsta budet? Vilket är det främsta budet enligt Jesus? Någon som minns? Just det. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Vad betyder det? Herren vill bli älskad av vårt hjärta, vårt innersta. Att vi med den helige ande i våra liv älskar Gud till 100%. Han vill bli älskad till 100% av vårt förnuft, av våra själsförmågor. Han vill bli älskad till 100% av vår kraft, av vårt liv, av våra gärningar. Det är det främsta budet. På den hänger hela lagen och profeterna. Jesus säger att det är Bibeln i en sammanfattning. Älskar vi Gud av ande, själ och med gärningar, då fyller vi upp lagen. Då är lagen fullbordad i våra liv. Nu är anden utgjuten, uthälld över hela jorden. Om vi lever efter det främsta budet, så engagerar vi vårt allra innersta i vår gudstjänst. Vi engagerar vårt förnuft och vårt intellekt i vår gudstjänst. Och vi engagerar våra gärningar. Allt vi gör engagerar vi i vår gudstjänst. Hur många här inne vill leva ett balanserat liv? Upp med en hand. Hur många vill leva ett balanserat liv? Ganska många. Jag vill leva ett balanserat liv. Det finns några undantag, men vi kan prata så vidare efteråt. Men de flesta av oss vill leva ett balanserat liv. Nu ska jag dela en bild av mitt frustrerade liv med er. Apropå ett balanserat liv. Det här är en bild på mitt liv. Det här är anden. Och det här är förnuftet. Väldigt, väldigt mycket i mitt liv styrs av förnuftiga och rationella överväganden. Och anden känns som en liten fiapjäs. Är det ett balanserat liv? Jag tror inte det. Jag längtar efter att få balans i mitt liv. Så att om Gud sa någonting till mig, att jag genast gensvarade på det, kunde uppfatta det och kunde lyda det. Visst vore det fantastiskt? Är det någon annan som, ni behöver inte bekänna det om ni inte vill, är det någon annan som känner någon sorts samhörighet med den här beskrivningen? Att förnuftet och själen dominerar förödande över den stackars anden som sällan kommer till tals. Några stycken. Okej, tack. I appreciate that. Jag är inte alldeles ensam. Men så här är det för många. Hur ska vi lösa det här då? Ja, man kunde ju göra så att man förminskar förnuftet, eller hur? Titta, nu blev det balans. Men det känns ju inte riktigt okej, va? Att ta farväl av förnuftet och klokskapen. Det verkar inte någon bra lösning. Jag tycker vi behåller förnuftet. Och så tycker jag att vi ger anden större utrymme i våra liv. Titta, också detta är balans. Jag tror att ett balanserat liv, det är där Guds ande har samma tillgång till dig som ditt förnuft. Det behöver inte alls vara någon motsatsförhållande mellan förnuft och ande. Men ofta förbryllar anden genom sina impulser. Och vi har lite svårt att fatta det. Vi bor i ett samhälle som är genomstrukturerat och väldigt förnuftigt. Vi vet precis när man ska föda barn. Vi vet precis hur lång tid det bör gå när vi ska ha barn nummer två för att man ska behålla sin föräldrapenning. Vi vet precis när vi ska deklarera. Vi vet precis hur man ska leva ett klokt liv. Bevare oss om Gud sa, Torgny, nu ska du åka till Wuhan i Kina och predika ordet. Genast skulle jag gå in på smittskyddsenhetens hemsida och läsa, eller på MSB:s hemsida och läsa, är det tillrådligt att jag åker? Och står det att jag inte bör åka, så är det frågan om jag hade lytt den maningen. Tänk om Jesus hade varit lika feg som jag. Tänk om Jesus hade tvekat att beröra de som var spetälska. Eller de som var sjuka i allmänhet. Han hade ju kunnat dö. För han hade gett allt. Han visste att han var given av fadern till mänskligheten. Det var det viktigaste för honom. Så när anden sa till Jesus, han säger ju, som ni kanske kommer ihåg, i Johannes 5, jag gör bara det jag ser fadern göra, det vill säga, och göra. Så att när han fick en impuls i sitt inre så åtlydde han det utan att tveka. Och dit önskar jag komma. Att jag fick den här balansen i mitt liv. Att anden talade tydligt och starkt i mitt liv. Ska vi se om jag hittar tillbaka till tråden. Jag tror att det för många av oss är kämpigt med att bestämma vad som ska dominera i vårt sinne. Är det Gud eller förnuftet som ska dominera? Det pågår en strid i varje människas sinne. Ska jag låta Guds ord och hans tilltal leda och styra mitt liv? Eller ska jag låta mitt förnuft styra? Jag tror inte att man ska byta ut så att vi bara har två fiapjäser. Det är ingen bra lösning. En svag ande och ett svagt förnuft, liksom det är inget bra. Det är bättre att ha ett starkt förnuft och en stark ande. Bibeln säger, ska vi se om vi hade vi en nästa bild, vilken var det? Nej, det var, jag fick nog inte med mig dem. Det står i ordspråksboken, förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Gud vill på något sätt balansera vår tilltro till förståndet. Självklart har du ett förstånd och det ska du vara tacksam för. Men förlita dig inte enbart på det. Förtrösta på Gud av allt ditt hjärta, av ditt innersta. Och förlita dig inte på förståndet. Gud är mera än ditt förstånd. Gud förstår mera än du gör i ditt förstånd. Vårda ditt hjärta, vårda din ande. Vad säger nästa kapitel i Ordspråksboken? Framför allt som ska bevaras, ska du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Hjärtat är det centrala. Hjärtat är det viktigaste. Och anden är faktiskt adelsmärket för oss som kyrka och troende. Visst är det bra om vi är kloka och fattar goda och kloka beslut. Men det är den helige andes närvaro som är poängen med Guds församling. Att han själv är närvarande med sin ande. Bland oss här i församlingen och i våra enskilda liv. Jesus säger på någon högtid som är det påsken, i slutet av påsken, han säger: om någon är törstig så kom till mig och drick. Ja, den som tror på mig, av hans innersta, av hans ande, ska det sippra lite grann. Det ska forsa fram, strömmar, forsar av levande vatten. Han vill ha styrka i det andliga. Han vill ha mycket av det andliga. Det ska forsa fram. När Petrus har fått besök av Nikodemus så pratas det i Johannes 3 om att det som är fött av ande, det är ande. Och det som är fött av kött är kött. Det vill säga, det är helt olika processer. Det förnuftsmässiga är en förnuftsmässig process och det andliga är en helt annan process. Och så säger Johannes senare i kapitlet: Gud delar inte ut anden med decilitermått. Det står inte deciliter, men han ger inte anden efter mått. Det vill säga, han är inte snål. Han delar inte ut småskvättar. Han tar ett helt badkar och skärper ut. Tänk om vi kunde förstå att från Guds sida sett finns det ingen önskan att anden ska vara tyst och stilla och domineras av vårt förnuft. Tvärtom, vårt förnuft ska domineras av anden. Då fungerar förnuftet bäst. Vi har några roliga exempel på detta. Om vi tittar på det första exemplet, det är från Apostlagärningarna 10. Och vill ni läsa det sen så kan ni göra det, men det här handlar om Petrus och en man som heter Cornelius. Cornelius var officer i ockupationsmakten. Men det står att han var en bra människa. Han bad och han delade med sig till de fattiga. Och han älskade Gud trots att han var en hedning och trots att han var ockupationsmakt. Utifrån befinner sig Petrus. Och så får Petrus se en syn. En duk sänkas ner med massa kräldjur. Och Gud säger: käka. Och Petrus säger: aldrig någonsin. Jag skulle aldrig någonsin äta det som är förbjudet för mig. Och det där sker 3 gånger. Och Petrus fattar ingenting. Han kämpar verkligen i sitt sinne. Jag vet vad Gud säger i sitt ord, att du ska inte äta något kräldjur. Och här kommer ändå en syn som talar om för mig att jag ska käka kräldjur. Och i samma stund så kommer män skickade från Cornelius och hämtar honom. Och så kommer Petrus till Cornelius hus och börjar tala. Och under det att han talar så faller den helige ande över hedningarna. De som inte alls hade någon kännedom om det judiska arvet. Där faller den helige ande och hedna missionen börjar. Och vi är fortsättningen på den processen. Att den helige ande faller även på andra än judarna. Petrus fattade ingenting. Petrus gjorde motstånd. Han hade jättesvårt att greppa tilltalet. Aldrig någonsin ska jag äta något som heter orent. Men där fick Petrus sinne överbevisas av anden. Anden talade sanning. Petrus sinne gjorde motstånd. Men till slut förstod han och kom rätt. I kapitlet innan i Apostlagärningarna så händer också något spännande. Apropå det här med kämpande sinne och strid i sinnet. Ananias i Damaskus i Syrien sitter och ber. Och så kommer Gud till honom i hans ande och säger: gå till Raka gatan och hälsa på där. För där sitter Saulus från Tarsus. Gå och be för honom. Han har en syn sett att någon ska komma och be för honom. Så gå dit du, Ananias, och be för honom. Och han säger: nej, jag tror inte det. Jag vet varför han har kommit till Damaskus. Han har kommit för att fängsla kristna och spärra in kristna och medverka till att kristna avrättas. Dit går jag inte så gärna. Men Gud säger: jo, han är ett utvalt redskap för mig. Gå, Ananias. Och då vågar han gå. Och resten är historia. Hur Gud vann Paulus hjärta, öppnade hans ögon och gav honom nytt liv. Och sen fick Paulus som nyomvänd leda stora delar av den dåtid kända världen till tro på Kristus och var ett enormt redskap. Tänk vad en lydnadshandling kan betyda. Ananias lydnadshandling ledde till Paulus pånyttfödelse och tjänst. Och går ett kapitel ytterligare bakåt i Apostlagärningarna så är nästan det mest spännande exemplet. Det är nämligen så att Stefanus har blivit stenad. Församlingen flyr Jerusalem för att undkomma. Det står bland annat att Filippus åkte till Samarien och predikade. Och massa människor kommer till tro och de får sedermera ta emot den helige ande. Och så kommer de tillbaka till Jerusalem, trötta och slitna. Och jag kan tänka mig att Filippus som har varit med där i Samarien och kommit hem till Jerusalem. Han vaknar en morgon och tänker: jag undrar, vad ska jag göra idag? Ska jag kanske dra till templet och kolla vad som händer där? Nej. Då säger den helige ande: du, nu klockan 12, stekhett ute. Be dig ut på vägen till Gaza. Den är folktom. Vad ska han ut och göra på en folktom gata? En folktom väg mitt på ljusa dagen, där det är hett. Men den helige ande insisterar: gå ut på vägen till Gaza, trots att det är varmt. Mycket riktigt, det är folktomt. Finns inte en kotte där. Och så ser han en kärra komma åkande i fjärran. Och han står lite grann på avstånd och betraktar. Och så säger den helige ande: skynda dig fram till vagnen. Och han skyndar sig fram. Och just när han kommer fram till vagnen så hör han hur den som sitter i vagnen just då läser från Jesaja 53 om den lidande tjänaren som offras för folkets synder. Och Filippus frågar: fattar du vad du läser? Och han svarar: hur skulle jag kunna fatta det? Det finns ju ingen som kan förklara för mig. Får jag stiga upp? Frågar Filippus. Och så hoppar han upp i vagnen. Och där börjar en jättespännande process. Tack vare andens ledning av Filippus. Han sätter sig med en etiopisk minister som har varit på besök i Jerusalem. Och där får han föra ministern till insikt om att Jesus är den lidande tjänaren, sänd av Gud och alla människors försonare. Mannen kommer till tro, ger sitt liv till Jesus. Han inser: jag måste ge mitt liv till honom. Är han uppfyllelsen på de här löftena, då vill jag följa honom. Och där är vatten. Kan vi inte stanna? Och du döper mig. Självklart. Han blir döpt och så får han vidare till Etiopien. Och man tror att kanske är den misterns omvändelse begynnelsen till den koptiska kyrkan i Etiopien som alltjämt existerar. Tänk vad en lydnadshandling för den helige ande kan föra med sig. Jag tycker det är otroligt fascinerande. Jag undrar om vi fick den här balansen, om vi kunde höra mer av vad Gud sa. Tänk om Gud talade på samma sätt bland oss. Gissa om det skulle hända saker i Efeskyrkan i Jämtland. Gud, jag tänker att vi människor, vi är som instrument som Gud tycker om att spela på. Gud kan naturligtvis spela på vilka instrument som helst. Det spelar ingen roll om det är ett trasigt instrument. Nils Polander har en underbar dikt om det. Att Gud spelar på trasiga instrument. Men Gud vill att vi ska vara instrument. Och jag tror att Gud vill att vi ska vara välstämda instrument. Och för ett välstämt instrument är det lätt för Gud att spela på. Hur blir vi ett välstämt instrument? Jag tror att det handlar om att göra sig tillgänglig för Gud på en regelbunden basis. Att vara stilla inför honom. Att vara stilla inför hans ord. Att lyssna efter tilltalet. Kom ihåg att Gud håller inte tillbaka. Det är inga deciliter mått. Anden är uthälld över hela jorden. Om vi vågar inse det och ta tid och finna det tilltalet, finna den rösten. Att höra rösten och att sedan lyda rösten. Att våga lyda, det är en utmaning. Men att vara trogen i de små tilltalen och sen våga gå i de större tilltalen. Då tror jag vi är ett välstämt instrument. Jag tror att som kristen ska man förutsätta att Gud talar i ens liv. Det kan låta störskt och högmodigt, men jag tror att man ska förutsätta att den helige ande talar i ditt liv. Varför hör vi inte bättre? Jag tror att det finns olika orsaker till att vi inte hör det tilltal som hela tiden pågår. En av orsakerna, tror jag, är att vi har just den här obalansen. Att vi låter sinnet dominera så starkt så vi har svårt att uppfatta de små signalerna. Och vi ber ofta, Herre, jag vill ha mer av den helige ande. Men jag tror att vi borde be, helige ande, ta mer av mig. Det är egentligen inte frågan om att få mer av den helige ande. Det är frågan om att den helige ande ska få mer av dig. Och jag tror att en orsak till att vi har svårt att ta emot, det är att vi har sett överdrifter som vi inte tilltalades av. Vi förknippar den helige ande med liksom en obalanserad och överspänd andlighet. Och så skyddar vi oss lite grann. Vi håller in hästen. Vi tar tag i tyglarna och håller in hästen för att det inte ska skena iväg någonstans dit vi inte vill. Hänger ni med? Jag har gjort många sådana erfarenheter och jag har gjort mig skyldig till sådana också. Som kanske har skrämt andra. Och det bromsar oss i vår öppenhet för att ta emot av den helige ande. Men vill du ha en balans i ditt liv så tror jag Gud manar dig att ta emot, göra plats så att den helige ande får större utrymme i ditt liv. Var inte lagom. Håll inte tillbaka. Gud längtar efter liv som är formade av anden. Så att du får balans mellan förnuft och ande. Tänk vad Gud skulle kunna göra. Om man fick tag i mitt hjärta mera. Om man fick tag i ditt hjärta. Längtar du efter en gudomlig balans? Känner du en frustration i ditt liv? Så vet att Gud respekterar och uppskattar den frustrationen. Låt den frustrationen dra dig närmare honom. Att lyssna på honom. Att söka honom. Att älska honom. Att nå fram till honom. Ge efter för ditt längtande hjärta, för ditt frustrerade hjärta, för ditt törstiga hjärta. Så vill Gud möta dig. Vi ber tillsammans. Herre, du känner oss bäst av alla. Det finns ingen som känner oss som du. Herre, vi skulle vilja ge allt i vårt liv till dig. Det vi tänker, det vi känner, det vi skapar med våra händer. Herre, vi önskar att du med din ande fick leda oss och tala till oss. Så att vi fick gå de gärningar och göra de gärningar du har tänkt för oss, Herre. Vi längtar efter att höra dig vägleda oss. Vi längtar efter att få förstå, Herre, hur du vill använda oss. Kom, helige Ande, välsigna mina vänner och välsigna mig, Herre. Så att vi i våra liv får älska dig av allt vårt hjärta, av all vår själ, av all vår kraft. I Jesu namn. Amen.